tisdag, det är Ted och Kai. Det är en ny möjlighet att säga vad som helst till er. Ted, hur ska vi förvalta det här?
Porolompex, tänkte jag säga. Kanske ett ord som aldrig har blivit sagt förr.
Ja, du är ju medlem i Svenska Yles språknämnd.
Yep.
Och mottagare av språkpris.
Yep.
Skriver böcker om språk.
Exakt.
Och vi litar ju på att du hade rätt här.
Mm.
Och jag heter Kai Korkia, jag har författare, ingen expert, har ingen titel så här, men kallar mig författare efter 3 romaner.
Men det är väl en sorts experttitel, för vem som helst kan ju skriva böcker, men att bli publicerad och sådär, så då måste man ju vara författare.
Så med andra ord, allt vi säger språkligt sett så är någon form av sanning, och att man kan använda den här podden som en källa när man skriver uppsatser i till exempel allmän språkvetenskap, fonetik och så vidare.
Mm.
Välkomna då till avsnitt 27, och det är ju fantastiskt med mat. Vi var just då åt, och vi råkar ut för någonting intressant här som vi har lite diskuterat sedan dess och som gör att vi kanske nu är lite perplexa.
Ja, nej, jag tycker det är på något sätt spännande, för att det ger framförallt en inblick i Kais hjärna, tycker jag.
Fast nu tycker jag nog ändå att jag hade så pass starka bevis för att kunna anta att det låg någonting bakom det här, att jag inte inbillar mig alltså.
Vi var och äta pizza, och så beställde vi varsin pizza, och så när de kom med pizzorna så fick jag en helt vanlig pizza, och Kais pizza var missbildad.
Så ser den avundsjuke på saken förstås, den som inte fick den hjärtformade pizzan. Min pizza var alltså helt uppenbart formad som ett hjärta, med en spets längst ner och sen en sån här rundning, 2 stycken skinkor dit upp.
Ja, det är intressant, för ur mitt perspektiv så var det ju en röv du fick.
Ja, men den sattes också ner framför mig med spetsen mot mig, så att hjärtat var rakt framför mig.
Och det kan ju bara vara en slump, att det var en pizzabagare som var lite stressad, kanske har gjort en massa runda pizzor en hel dag och var sådär att okej, den där pizzan blev inte riktigt bra, men låt gå, det får nu vara sådär, den får vara mer rustik.
Jag gjorde också en strategisk resa till toaletten innan vi började äta och såg på de andra människornas pizzor.
Ja.
Inte en enda var formad på något annat sätt än en rund vanlig pizza.
Ja, men varför tror du att just du då ska ha på något sätt så här valts ut till att få motta den här hjärtformade pizzan?
Nu, jag vill ju tro att den ganska så söte bagaren som kom med pizzan till oss hade något med saken att göra.
Mm.
Att det här var någon sorts bevis på att jag var speciell för honom.
Eller så bara råkade sig så att pizzan hade en lite annan bottenform och att du valde att tolka det som ett hjärta.
Nej, men vi har bilder på det här, och jag ska sätta ut bilden på Instagram, så kan ni var och en se själva att det är ett tydligt meddelande till mig. Ted har en vanlig pizza, jag har ett hjärtformat pizza. Jag är
ju bara upphöjd. Jag är liksom så jag vet inte, det är så mycket bluff med sånt där också. Alltså troligtvis, om det är så att den här pizzan var hjärtformad, så gör de ju säkert, den här firman, så gör var tionde pizza formar de till ett hjärta, med hopp om att någon ska prata om den i en podd, eller så att man ens ska instagramma saken. Men det här var ju som när du förstörde illusionen för mig med det här ena kaféet som stavar namnen på kaffekopparna med flit fel, så att folk ska instagramma det.
Ja, men det här är ju en allmänt känd teori.
Ja, men illusionen blev förstörd.
Alla som har beställt en sån här dyr kaffe från den här kedjan, som också har etablerat sig i Finland, så får ju då sitt namn skrivet med tusch på muggen, och det är nästan alltid felstavat. Och det liksom, jag förstår ju att om man heter Janosch, så då är det någon som skriver det med SCH och någon skriver det med Z. Mm. Men om också liksom Erik...
Och så får man en kopp som det står Dracula på...
Så är det ju någonting mystiskt.
Och det är ju jättebra marknadsföring. Det är för att det gör ju då att folk tycker si vad kul att ta en bild av det här. Och så har man gjort reklam för den här firman. Det är
jättesmart.
Ju precis samma sak de har lyckats, den här pizzabagaren då.
Men det är väl den här klassikern liksom att alltså att då när kyparen kommer med räkningen, så har kyparen skrivit sitt telefonnummer på räkningen också. Det är sådana här vinkar som man kunde ge för. Så jag tycker att det här var ju på något vis mera subtilt och mera ambitiöst.
mer ambitiöst än att skriva sitt telefonnummer.
Nej, men att göra själva maträtten till det här meddelandet.
Ja, för mig så såg det ju bara ut som att du tugga i dig långsamt en röv.
Tack Daniel Häggman för denna fantastiska trudelutt som inte blir gammal. Alltså den är ju gammal så här stilen, men den känns alltid fräsch när man hör den. Jag skulle prata en stund här om en middag som jag var bjuden på. Det är så att Nikos bror har köpt ett hus. Mm. Och det är ju en stor händelse ändå.
Det är det, en stor händelse.
Så då hade han då och hans fästmö hade bjudit in då bögarna på middag. Ja. Jag antar att de kallar oss för det när vi inte hör på så här. Att kutsutangs noi hintit nyt syömä, tror jag.
Ja, är det sådär som att när man ska, att det finns sådana här traditioner att man ska komma med salt och bröd till ett hus och sådär, men så ska man också bjuda bögarna. Så då driver de bögeriet ur huset.
Det var som när man förr liksom tog in en präst för att välsigna ett hem.
Precis, så att de tar in två bögar och så suger de åt sig allt bögeri som finns i luften. Så att sen när de börjar få barn så blir de straighta.
Kanske var det som hände, men det var också en god middag vi fick. Och vad de hade för intentioner må vara dölt i dunkel. Men det här var alltså, det här huset som de har skaffat är ett väldigt fint hus. Så här att det har extra grejer som en tennisbana på kortsplanen och en jättefin vinkällare. Och du vet en sån här märkesspis, vet du, sån ja. Här, som man vill ha men som man inte riktigt...
Alltså ett lyxhus.
Ja, ett lyxhus måste man nog ändå säga. Och jag vet inte riktigt vad som nu för tiden är det här ultimata tecknet på att man är rik. När jag var liten så var det en tjej i min klass som hade en pool hemma. Och det här var liksom att...
Det var nog
på riktigt en pool där hem. Och man får när som helst få sim. Och så var det då hade hon liksom bjudit in... aldrig jag tyvärr, måste jag ju säga.
Men hemskt.
Jag var inte en av dem som blev bjudna. Och det var ju jobbigt. Men hon ordnade sådana här pool parties, hörde jag om då, liksom dagen efter. Det var roligt igår!
På pool party!
Så, va? Vad är jag då?
Väkta polare! Och så fick inte du vara med.
Vad hemskt. Men idag eventuellt, jag vet inte, har man pools längre? Eller började höra till en sån här 80-talsdröm?
Det är väl, alltså, jag tänker på folk som reser jättemycket. Det är väl alltid tecken på att man är rik.
Ja, här i Helsingfors är det nog att man har extra rum. Alltså att man har en stor lägenhet.
Vi har en garderob.
Ja, walk-in closet. Mm. I alla fall. Till saken hör då att Nikos bror hade fått köpa det här huset riktigt anmärkningsvärt billigt. Mm. Det var alltså banken som sålde ut det för att den här förra ägaren så hade inte då betalat sitt lån. Förra ägaren var en man i 35-årsåldern som mitt i allt bara hade försvunnit.
Försvunnit?
Försvunnit. Och i huset så finns också kvar då alla den här ägarens saker.
Men hur kan man bara försvinna?
Han hade alltså lämnat sitt liv, ska vi säga.
Okay.
Och alltså, alla hans saker var kvar. Alla möbler, alla grejer, alla kläder, alla papper, alla fotografier.
Och
alla...
de fick det?
Ja, allting hörde till det här köpet.
Det låter ju, alltså, det är ju som en dröm det där, att få rota i andra människors saker. Och veta att man får ta precis allt vad man vill ha.
Ja, och sen blir det också att man vill arbeta som en detektiv ungefär. Och liksom tar reda på mer och mer om en människa. Är du allting från såna här små lappar och påminnelser på kylskåpet, allting var liksom kvar. Att man liksom såg att här har pågått ett liv och en vardag. Med den skillnaden då att almanackan och tidningarna som var kvar så visade då 2014. Mm. Alltså, så det var som på något vis som om någon sorts apokalyps har ägt rum. Vet du, som om vi var de som hade överlevt och liksom såg, alltså hade återvänt nu då till samhället då efter...
Ja, men som i The Walking Dead.
Precis. Apokalypso. Det här är Teds nya ord.
Ja.
Den här dansen mellan 3 och 4 på krogen som Gud borde avbryta, kanske. Apokalypso.
Ja, om folk vet att kalypso är en dans.
Ja, är det inte en dans?
Jag vet inte.
Anytime you need a kalypso, så sjöng vår ungerska musiklärare.
Varför gjorde han det? Och varför var han musiklärare i så fall?
Men det här var... This is what you must do. Shaker, little shaker. Något sånt här.
Han hade ju också en illustration av en keyboard på sin Saab.
Så att man skulle veta att han var intresserad av musik, kan man anta. Nå ja, men medan vi då åt middag då, så berättade Nikos bror då vad de hade fått reda på om den här mannen, utgående från vad punken hade sagt, vad grannarna hade sagt och vad de själva då hade luskat fram genom att gå igenom alla saker.
Jag tänker mig att det var helt sådär som ett klassisk en sån här deckarnöt, att banken sa att han brukar inte ha blont hår.
Ja, men lite som en deckargåta är ju det här.
Mm.
Och det här hade de då fått reda på, att han hade jobbat på en bank och hade ett välbetalt jobb, för hans skatteförslag var ju kvar där bland alla andra papper.
Ja.
Han hade tjänat sexsiffrigt. Han var cyklist. Och det visade sig att han till och med var finsk mästare i barncykling. Och han hade alltså, källaren var helt liksom full av såna här tävlingscyklar och tillbehör och sadlar och ramar och styren vet du, som inte väger någonting alls.
Och bak salvor. Tänker jag mig att
vaselin har i mängder stod som årgångsvaselin och så här. Ja, och han spelar trummor.
Så han har säkert prenumerationer på magasin som är så där Butthurt magazine.
Buttholes magasin. Osin numero. Sisältää uuden voiteen. Det hade de tagit reda på. Han hade sin skivsamling där. Han gillar hårdrock och speciellt Van Halen. Vilket visar att han var straight också, som man vet det. Ja, men han hade varit ihop med en kvinna som också cyklade, och de hade precis fått sitt första barn och gjort sig hemmastadda då i det här huset. Och då lämnar han henne och barnet. Han lämnar sitt jobb, lämnar sitt hus, sina cyklar,
sina tidningar,
sin tennisbana, sin dator, sin telefon, sina fler än 100 slipsar, sina viner i källaren, och han flyttar till en stuga i Lappland, slutar betala sina räkningar, låter banken sälja huset till underpris.
Men om man har mer än 100 slipsar så är man ju nog crazy. Det är ju liksom...
Om man jobbar på bank.
Nej, men det räcker. Ja, men ändå, tycker jag.
Carl Haglund påstås ju ha liksom hundratals sådana här snusnäsdukar.
Ja, men det är också lite konstigt.
Eller inte snusnäsdukar, utan sådana här som man har i sin bröstficka. Kanske det är inte snusnäsduk då. Jag vet inte ens vad det heter. Men han har hundratals sådana.
Ja.
Men det här påminner mig om en novell som jag läste av en författare som heter Kjell Lindblad. Novellen heter Något hände. Och den är inte alls lång. Det handlar om en man som har ett helt vanligt liv. Sitter på sin balkong. Och så mitt i allt så reser han sig, och det är som att han på något vis drabbas av någon sorts attack, alltså att man hör liksom ett sånt ljud så här typ, och så stirrar han ut över stan. Och sen efter det så bara börjar han utplana sitt liv, att han säger upp sig och han blir ovänner med sina vänner, han gör slut med sin tjej och liksom lämnar sitt hem. Och så är jag så här, tänk om det skulle bli så där att man mitt i allt bara skulle som drabbas av någonting och bara börja avveckla sitt liv.
Det är ju många gånger så är det ju också kattskit som är orsaken. Alltså toxoplasmos som ju sprids via kattskit. Alltså som är ju virus eller bakterier, alltså som angriper hjärnan och som gör att man blir konstig. Men sådana som har jättemycket kattskit inomhus.
Jag har ju haft katt och de sket ju gräsligt mycket och det luktar ju fruktansvärt.
Ja, men att om han, den där mannen då, satt på balkongen och så hade något hände, det var liksom att katten bajsade då och så kom det toxoplasmos in i honom.
Ja, no, kanske var det det, kanske var det någonting annat, någon sorts livskris, någon sorts insikt han fick om sig själv.
Jag tror det var
någon sorts utmattning, depression. Men jag var i alla fall jätterädd att om det här kan hända bara så här tydligen då, så kan det också hända mig.
Mm.
Ja, men vi gick nu då igenom de här sakerna där efter att vi hade ätit. För det visade sig då att jag och den här husets förra ägare, vi var exakt lika stora. Så alla hans kläder var liksom som gjorda för mig.
Mm.
Och jag fick då ta vad jag än ville ha.
Så du har nu då en massa med riktigt äckligt tajta så här cykling-outfits. Det vill man ju kanske inte använda så här second hand.
No, det fanns massor med såna där också, såna här landslagsdräkter och allt möjligt.
Ja.
Men att det iddes jag nu då kanske inte att ta. Men där fanns nu som en del saker som var såna här helt fina, bra, chic kläder liksom, mm. som jag inte heller ville bara lämna för att...
Men fick du ta liksom?
Jag fick ta det då för att...
Vad snällt!
No, men jag var den enda som är så här stor, vet du. Mm. De är ganska...
Men det passar också in på något sätt i det här när man ska föra bögan ur husa, att man ger gåvor åt tvännebögar som kommer. Man ger bort de bögiga kläderna så att smaksinnet inte far liksom till avkomman.
Men jag tänkte då att det här som vi håller på med där är ju precis lite som att man befinner sig fysiskt mitt i en kreativ process. För att det är så här det är när man skriver, när man uppfinner en romankaraktär, att man lär ju känna den på något vis, man hittar den en liten bit i taget.
Mm.
Alltså att man får som små bitar av information av den på just det här viset, att man plötsligt ser att okej, där har han en cykelram, där har han den där CD-skivan, det är som sådana här små detaljer som de lämnar efter sig, de här karaktärerna. Och så på något vis bygger man upp dem då en detalj i taget.
Alltså du menar när man hittar på en karaktär?
När man skriver en bok, ja. Alltså att jag såg liksom att här finns en fysisk återspegling av den kreativa processen.
Mm.
Alltså man skapar ju inte en karaktär på något vis på en gång, utan det är som en detalj i taget, och då bilden blir klarare och klarare, och till sist då så har man liksom dragen och resligheten och kongstilen och hör rösten.
En crazy person med slipsar och konstiga tidningar.
No, jag pildkuglar ju honom sen också. Och han är väldigt snygg.
Mm.
Blond och vältränad. Och cykelvader i tights. Sådana där som man vill äta upp.
Det låter också som en tidning han prenumererar på. Cykelvader i tights.
Och så blev jag ju nog också livrädd. För att om någonting så här kan hända honom, så kan det ju hända precis vem som helst.
Men finns det, kan man på något sätt... Hur ska man... försöka undvika det här då, att borde man nu då liksom räkna slipsarna som man har, eller liksom fanns det någon sån här varningstecken då?
Nej, jag ser inte att det fanns det, alltså inget som vi nu hittade eller förstod, alltså allting var ju på sin plats, arbetet, frun, barnen, huset, hobbyn, framgången, karriären, kanske var det den där cut-sheeten då. Sen gick vi på teater. Det här jag pratat om tidigare, att vi gillar att gå på teater, jag och Nico. Och vi var nu med om en sån här helt fantastisk teaterupplevelse. Så här att jag efterhand, för att jag känner ofta väldigt starkt, så är jag så här att det här var faktiskt kanske det bästa jag har sett på en teater.
Mm.
En pjäs som hette Tavallisuuden Ave, alltså vanlighetens spöke kan man säga, de som inte förstår finska, på Koteatteri här i Helsingfors. Och det var en sån här upplevelse att man efteråt vill krama alla i publiken. Typ, för att man har upplevt någonting tillsammans som på något vis skapar en sån här samhörighet. Och man har blivit förd till samma tillstånd av känslighet och samma insikter.
Mm. Det här är alltså Kai språk för att det var paus i föreställningen där det serverades alkohol.
Det gjordes det också givetvis, men att det här var... Nu har du väl säkert upplevt det här också, att man är till exempel och ser en film, och sen så är det så starkt att efteråt så är det en speciell elektricitet som
hinner
ihop alla människor.
Ja, det blir en sorts... Ja, alltså man blir till en grupp, men inte att jag vill krama allihopa.
Ja, men du kyr ju också mänsklig kontakt.
Ja, jag väser när folk kommer nära.
Mm, men den här pjäsen...
Det är roligt att åka hiss med mig.
Den här pjäsen så undersökte då den finska folksjälen kan man säga. Det här att man inte ska synas och sticka ut och märkas. Alltså behovet av att vara vanlig.
Mm.
Och sen också om hur den här strävan efter att vara vanlig egentligen leder till att man beter sig ofta ganska konstigt. Är det när man dansar så vill man inte liksom sticka ut eller märkas. Och det gör att man dansar ganska fånigt och konstigt.
Ja, men det där är ju som alltså att när man är lite berusad och så vill man inte att det ska komma fram hur berusad man är, så att man försöker bete sig så nyktert som möjligt.
Exakt, ja.
Och då är det sådär att nu ska jag gå fram till baren och beställa mer dricka, men att jag ska gå på ett nyktert sätt dit. Och då är man ju jättekonstig.
Det sägs ju också att om man ska spela full på en teaterscen eller någonstans, så ska man alltså spela en som försöker spela nykter.
Ja.
Så då blir man automatiskt...
Då ser man full ut.
Äkta fullkänslan. Ja, men alltså att man blir inte vanlig om man aktivt försöker vara vanlig. För att då blir vanligheten ansträngd. Och det var lite det här som den här pjäsen då undersökte. Att, att är det som utmärker en finsk människa, liksom.
Mm. Men det skulle förklara det finska modet, kanske också.
Ja, men det undersökte de också där. Och för att alla var klädda i såna här väldigt beige, grå, bruna färger. Mm. Som är ganska neutrala.
Idag ska jag klä mig så vanligt det går.
Men sen så började jag tänka på någonting som jag läste i en psykologisk artikel. Att man ofta utgår från att man själv är normen. Mm. Med allting som man upplever och tänker.
Mm.
Att jag är så här i mitten. Och sen så placerar man då in alla andra människor med avvikande åsikter i relation till sig själv. Och så är det som att, ja men han är nog jättekänslig. Eller han har nog inga känslor alls.
Mm.
Utgående då från en själv som man upplever att det är normen.
Mm.
Och det här gör ju då att exempelvis om det är nu en läkare som har väldigt liksom hög smärttröskel. Så här att en spruta till exempel inte känns någonstans.
Mm.
Så då kan det göra då att läkaren är väldigt okänslig när han ska ge en patient en spruta.
Mm.
Och sen så möter han en patient då som har en väldigt låg smärttröskel och så blir det då en obehaglig upplevelse.
Mm. Det där förklarar ju också väldigt många dåliga lärare. Som är lärare i ett ämne som de då behärskar väldigt bra, så har de ingen förståelse att folk kan vara dåliga på det där ämnet.
Ja, och jag menar, det förklarar väl bra och dåliga älskare, och det förklarar bra och dåliga skämt.
Mm.
Så här. Så att man är på olika nivåer när det gäller nästan allting.
Mm.
Men så jag börjar tänka då, det här är ju intressant. Är det så att det inte faktiskt existerar någonting som är vanligt? Att vi bara alla har vår egen uppfattning och vår egen skala om vad som är vanligt.
Mm.
Så därför tänkte jag att jag skulle ge några exempel på saker som jag tycker att är vanligt. Som jag upplever att det här är det vanligaste. Och sen ska vi se hur du tycker.
Ja, så ser vi att det är artificiellt eller inte.
Ja, eller är det så vanligt som jag tror?
Ja.
Vi tar första exemplet. Efter att man har varit och handlat så är det väldigt vanligt att man läser igenom kvittorna och ser så att allting har blivit räknat och inget har blivit draget två gånger.
Nej. Det är nog inte vanligt.
Jättevanligt.
Nej, alltså det är vanligt när det får över en viss gräns. Alltså att du har varit till butiken och handlat lite mat och så blir det 78 euro. Då kollar du. Och så märker du då, jaha, det var de här amerikanska chinoski-sås-sorterna som jag köpte 4 av. Det var de som drog priset. Och då först kollar man. Men inte bara sådär en vanlig matkasse. Det kollar man inte 2 gånger.
Också när man väger frukt, om det blir över 3 euro så måste man väga igen för att se så att det inte är något fel på vågen.
Men det står ju på klisterlappen att det är den här frukten.
Ja, men om det har blivit liksom fel vikt.
Nej, då är man bara snål.
Det är vanligt tycker jag. Att man är
ja, så. Jag tycker inte att det är vanligt.
Okej, okay, så vi har olika åsikter här. Yeah. Så vad är vanligt då när det handlar om
jag tycker kvitton. Att min version tycker
att man ignorerar
nej,
dem.
Nej, inte att man ignorerar, utan att när det far över, jag tror att man har en egen så här smärtgräns där far det över den här summan, så då måste det vara något fel, då måste det kollas upp. Det skulle jag tycka borde vara det vanligaste. Det är ju en kompromiss det, från att kolla varje gång eller att inte kolla alls.
Så här har vi då en uppenbar diskrepans i vad vi tycker att det är vanligt, vad vi upplever att det är vanligt. Exempel 2, att det under hela tiden man är vaken, alltså ungefär 16 timmar i dygnet, så snurrar det melodier med eller utan text i huvudet. Just nu till exempel är det den här titelmelodin från den här snögubbsanimationen som de sände på julafton.
Hur låter den då?
Walking in the air. Da 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 da.
Jag tror inte det är inte vanligt att ha det hela tiden när man är vaken. Alltså det är ju jättevanligt att man har en melodi fast i hjärnan, men inte hela tiden. Alltså inte när du tittar på något eller läser något eller liksom pratar med mig nu så där, så nu borde det inte liksom spela musik hela tiden.
Ja, men det är som en, alltså, för man lär ju sig med åren, för det här har ju alltså varit hela mitt liv så länge jag minns, så det är alltid en låt.
Är det alltid den
olika? Nej, det är olika från dag till dag.
Okej. Men vet du på något sätt vad det är för dag, att när du öppnar ögonen på morgonen så här, ding, och så börjar du höra Erotic, så vet du att jaha, nu är det den här dagen då.
Nu är det Friday night apparently. Det här, nej, men att så för mig så är det här jättevanligt, men du menar att det är,
nej, inte att det är vanligt. Jo, alltså, det är vanligt att ha en öronmask som man hör då och då, men det är inte vanligt att det konstant är, tycker jag i alla fall. Men jag är ju inte så musikalisk, så det kan ju ha någonting med det att göra också.
Maila gärna till ted.kaja@yle.fi vad ni tycker om de här vanliga sakerna. Ja. Är det vanligt eller ovanligt? Exempel 3, och det här är fysiskt, vilket gör att jag tror att det här är faktiskt riktigt vanligt.
Mm.
Att man, när man äter glass...
Jag trodde att det var redan så här att du skulle börja fråga om några centimetrar eller någonting. Men okej. Okay. Är det vanligt? Nu är det någonting fysiskt.
Det där skulle man säkert också kunna stipulera någonting vanligt kring också. Men när man äter glass så börjar det verka bakom högra ögat. Och den här verken kan vara så svår att man måste grimasera och böja på nacken och liksom blunda.
Det är ju brain freeze, heter ju det där. Men det vet du ju nog att det heter.
Alltså, så det är ett vanligt syndrom?
Brain freeze är väldigt vanligt, ja. Det kommer ju oftast när man dricker någonting för snabbt som är kallt.
Är det bakom högra ögat?
Nej, men det känns ju i hjärnan. Alltså, ja, det är väl olika om det är höger eller vänster, men att det känns som att det gör ont i hjärnan. För att du dricker din smoothie för girigt och för snabbt. Och då får du brain freeze. Har du aldrig hört om brain freeze?
Nej, jag har inte hört om begreppet brain freeze.
Men det är ovanligt.
Men det... Men jag är ändå glad, för det här visar ju nu då att det här är någonting vanligt.
Ja,
ändå,
va? Inte varje gång man äter glass.
Men jag tycker att man borde utveckla någon sorts skala här. Du vet, det finns ju skalor för allt möjligt, och det borde finnas en också för vanlighet.
Mm. Det, jag började ju tänka på när jag senast läste om skalor att det finns någonting som heter Schmidt-Sting-index. Som är alltså då hur den här Schmidt, hur mycket han lyssnar på Sting. Nej, det är det inte. Utan det är alltså, han har rest runt hela världen och så har han låtit sig bli stucken av olika insekter. Och så har han gjort en skala på hur ont det gör.
Men han har ju fel i huvudet.
Ja, det har han. Eller så var det en sån här, han ansökte från kulturfonden och var sådär att hoppas att jag inte får det här. Så fick han det och så måste han göra det. Han har då utgått från att till exempel 0, så det gör inte ont. Att det är ungefär som att bli slickad på knät av Ronja. Att det är bara lite obehagligt och pirrar lite, men det gör inte ont.
Jo, men vad mäter han det här i då? Alltså, för allting är ju subjektivt. Jo,
jo, men han utgår ju från sig själv, och då har han valt liksom någonting som många kan relatera till, hur det är att bli stucken av ett bi. Och det är då på nummer 1. Och då vet man då, då tänker man själv på hur det känns när man blir stucken av ett bi. Och så ser jag då att jaha, det är nummer 1. Så det är där som är på nummer 4, att bli biten i penisen av en bullet ant. Om det är på nummer 4 och jag har jättesvårt med att bli stucken av ett bi, så då vet jag ju att jag ska inte få till Amazonas eller var de här bullet ants finns och börja olla myrstackar.
Men hur kan han liksom sen hålla den här smärtupplevelsen i minnet så att han kan jämföra då när han har nästa?
Han skriver ner, han på något sätt, inte, kanske har han med sig ett bi som han sticks av varje gång, men han skriver ner väldigt så här.
Sån här maunpoister jag emellan då.
Ja. Så det är som när man ska lukta på kaffebönor i parfymaffärer. Ett ögonblick, jag måste gå och bli biten av en krokodil här emellan och så kommer jag tillbaks.
Kommer jag tillbaks för att pierce penis?
Jo, nej, håll i byxorna ännu, de behövs inte på ännu.
Men det här var ju intressant, för då skulle man ju kunna utveckla en vanlighetsskala då, så att 0 är liksom det allra vanligaste. Och då tänker jag på något sånt här som alla gör och som alla...
Vakna upp på morgonen.
Ja, men det kan man göra på så många olika sätt. Det måste vara någonting som alltid är konstant. Till exempel att dricka vatten, tänker jag. Alltså, att det är ju någonting som alla människor har gjort. Det är liksom 0. Det är det vanligaste.
Det är ganska vanligt. Det är ju någonting som de flesta gör varje dag också.
Mm. Och sen jag till exempel hörde att i Japan så händer det att en del människor går baklänges på stan. Att man kan vara på stan och plötsligt är det där någon som går baklänges. Och det här är ju inte alls ovanligt, för det här händer tydligen. Men det är ju nog ovanligare än att dricka vatten.
Ja, det är nog kanske 3.
Eller kanske jag vill säga att det är 1 ändå, för vi måste ju, för det finns ju hur ovanliga saker som helst.
Hur skulle det då vara med att man istället för att skaka hand med någon, så när man träffar någon så tar man en liten kniv och så skär man av nästippen så att det blir som en liten flik på näsan, och så lyfter man på den som en liten hatt och så säger man Bodolo!
Det är nog ovanligare det,
är det
också.
Är det liksom två? Eller är det tio?
det är nog åtminstone en trea skulle jag säga nog.
Okay.
För att ändå så...
är det där, bara en trea?
För att där är ju ett element av hälsning nog ändå.
Är det en logaritmisk skala?
Det kan det vara också. Men att liksom någonting som är liksom beyond all...
Och som alla måste ju tycka att det är ovanligt också. Att det är ju det att nu måste man ju beakta alla såna här kulturella skillnader också. Att just det här att skära av sig näsan och hälsa med den här kinnfliken. Så det kan ju hända att det är någonstans i Jordanien, så är det liksom, det gör man varje onsdag. Eller tills det läks.
Nu ska du ha då? Det här att inte tycka om humorgruppen Kai. Det är 10 på skalan liksom. Sen så
global. Ja.
Alltså min e-mail slutade funka för några dagar sedan.
Mm-hmm.
Och det var ju otroligt hur handikappad jag kände mig. När jag inte kunde kommunicera med arbetsgivare, med olika människor som jag hade pågående diskussioner med.
Mm. Arv från Afrika, vinster, allt viktigt.
Ja, och såna här ryska kvinnor som skriver till mig och älskar mig.
Mm.
Som jag hade skrivit med länge och nu vet jag inte om de älskar mig längre.
Nej.
Men... Så då tänkte jag mycket på e-mail och på hur beroende man har blivit av det.
Mm.
Så minns jag också den första mailadress som jag hade, som du skapade åt mig i högstadiet.
Mm-hmm.
Det var en hotmailadress. Och vi gjorde den, minns jag, hemma i ditt pojkrum på vinden i Purmo.
Ja.
Och jag var väldigt skeptisk att jag skulle någonsin behöva det här.
Jag tror att jag var tvungen att övertala dig om att det är nog en bra idé att ha e-mail.
Ja, jag minns inte vad det var längre. Det var inte mitt eget namn.
Nej, säkert någon sån här sexy loverboy 83.
Det där är ju också att sen i något skede, eftersom jag inte använde mitt eget namn, utan jag hette typ något sånt här, vet du, lustiga fabbon eller någonting hette jag. Men som sen så hamnade jag ju i några situationer och öppet berätta åt någon människa då att ja, du kan skicka e-post till mig på det här då.
Sexy triceratops buttholes at diapers.com. Så dit kan ni skicka den här summan som jag får emot då.
Men ja, det löns att ha sitt eget namn. Och det har jag ju haft då sen vuxen ålder. Men
kajkorkeaho at diapers.com. Det är bättre.
Jag hörde en diskussion om e-mail i en podcast där de sa såna här intressanta saker. Såna här som eventuellt är självklarheter säkert för alla, men som jag inte hade tänkt på. Till exempel att e-mail, alltså det är det enda på internet som idag inte ägs av någon.
Det är jättespännande och intressant det. För det är ju faktiskt det. Det, är ju, liksom, det finns ju en firma för alla andra tjänster på internet. Men att e-post, liksom att själva skickandet och mottagandet av e-post, så är det ingen som äger.
Nej, det är en grundläggande del av internet som är helt fritt bara. Och jag menar, alltså, man önskar ju ibland att det ska finnas, vet du, en chef för e-mail som man kan ringa till när det inte funkar eller när man får en massa spam.
Var jobbar du då? E-post.
Jag menar, det ska vara en firma.
Ja, men det är precis som finska posten. Men det är bara e-posten där det jobbar.
Och de har förstås inte någon namn på svenska heller.
Nej, exakt.
Asposti.
Vi försökte nog i något skede försökt att heta Attella. Men vi är bött tillbaka till e-posti. Och istället för gamla tanter så är det riktigt unga liksom hipsters som jobbar där.
Ja, men hur skulle en arbetsdag se ut då på e-mail? Men...
Nå, vi har först möte då där kring 10 och sen börjar vi då med de här spammerna och så skickar vi dem då.
Vi har så här, det här är nog så otroligt roligt. Lyssna nu, ett nytt spam här att man ska skicka $100 till ett sånt här account Och sen bara så ska man ge sina uppgifter och sen
jättebra, är det är just sånt här på e-post som vi ska göra.
Jag tycker att det är jätteroligt att sen vi publicerade en bild när jag och Nico håller i Lo, så har jag fått höra att en av dina släktingar var så imponerad av de här två prästerna. Ja, som men, var med på dopet.
Ja, men ni kan gå på Instagram och så kan ni, på Kajs Instagram och så kan ni se på den där bilden. Och det ser ju faktiskt ut som att ni ser ju lite sådär kristet utseende. Lite sådär präst.
Ja, men du har väl sagt till alla dina släktingar att det här var en namngivningsfest och att Lo inte hör till kyrkan.
Ja, men det är väl inte så viktigt när man är över en viss ålder. Men det är roligt då, istället från att vara ett ganska så här religionsfritt evenemang, så skulle vi då istället ha haft två präster.
Sodomprästerna, det var ju det var. Det kan du berätta till dina släktingar.
Ja, att vi tänkt som så att istället för att ha en präst så hade vi två.
Sodomprästre.
Det ska jag göra.
Ja.
Men en fin bild var det ju.
En verkligt fin bild. Och Lo är 3 månader och bara, ja...
Kaka. Han ligger, om vi säger helt ärligt hur det är, så han ligger och kitar i rummet bredvid.
Ja.
Och det är ju, alltså, nu igen låter det som att ingen tar hand om honom, men att min sambo är där och tar emot det här lasset som kommer. Och kommer och kommer och kommer och kommer. Det är som att Lo hela tiden, du vet den här leken, ett käpp kommer lastat. Och så säger man någonting och så ska man liksom komma ihåg vad de har sagt och så säger man något nytt. Så det är som att han hela tiden leker det, fast med kaka. Ett käpp kommer lastat med bajs. Jaha. Ett käpp kommer lastat med bajs och kacka. Och så får man bara ta emot. Jag känner att vara förälder är som att vara en hamnterminal. Där man tar emot exotiskt gödsel från hela planeten.
Du är en stuvare.
Ja.
Du kan ju gå i strejk. Det brukar de ju göra.
Ja, men jag har också hört att de brukar ha jättebra betalt.
Ja, och har det varit så?
Nej.
Oj, oj, oj. Men tack hörni för att ni har lyssnat idag. Det här har varit avsnitt 27 av Ted och Kai-podden, som ju är en svenska YLE-podcast.
Mm.
Och vi är glada att ni lyssnar. Vi hoppas att ni fortsätter lyssna och sprider budskapet till era vänner. Den här podden hittar man ju förutom på YLEs Arena, på iTunes och SoundCloud, och man kan lyssna precis var som helst. Och så, höra av sig till oss.
Jag skulle just säga det, att det är bara att checka e-post.
På den här enda fria kommunikationsvägen som vi har i världen, e-posten, kan ni höra av er till oss om ni har kommentarer eller frågor, eller ja, bara annars känner för att höra av er. Vi läser alla mejl, vi svarar på allt. Jag vet att det här kanske har varit några mejl som inte har fått svar, men vi jobbar på att dessa också ska besvaras.
Diplomatiskt sagt.
Och det har varit mycket kacka för dig och mycket, mycket resande för mig här. Jag kan väl bara avsluta med det enda som jag har i huvudet kvar att säga. La 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 la. Så det är ju världens sorgligaste grej.
Det är jättesorgligt, och jag börjar just inse att det är jättemånga som begår självmord på julafton. Man borde ju se någon statistik att är det liksom strax efter att den här tecknade animationen har varit.
Jag tror med 100% säkerhet att det är exakt en halv minut efter att snögubben har smultit. Så då...
Vad hemskt.
Då är det slut.